heliga Jesus. Och vid ljudet av ditt namn så bryts varje kedja, Herre. Vi tackar dig för att alla knän måste böja sig för namnet Jesus. Tack att du är här just nu, Gud, och du vill bryta kedjor. Tack Jesus att du är här just nu och du vill fylla oss med glädje i den helige ande. Inte en glädje som består i varför allting är perfekt, utan en glädje som är en övernaturlig glädje. Halleluja Jesus. Och vi tackar dig och prisar dig att du är närvarande här just nu, att du är verklig Gud, att du kan förändra och du kan förvandla varje situation. Vi prisar dig Jesus. Halleluja, vi tackar dig. Tackar att varje kedja bryts vid ljudet av namnet Jesus. Halleluja Jesus. Vi prisar ditt underbara namn här. Och jag tackar dig. Jag ber att ditt ord ska få bli verkligt för våra hjärtan den här dagen. Att du ska visa oss din väg, Herre. Att du ska lyfta av ok, Herre. Och du ska förmedla ditt liv in i våra hjärtan. Jesu Kristi namn. Och vi vill öppna våra hjärtan för dig, Herre. Fortsättningsvis också för vad du vill säga och vad du vill tala. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn prisar vi dig. Halleluja Jesus. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Amen. Tack så mycket lovsångare. Varsågod och sitt ner. Välkomna till församlingen Guds kraft. Denna söndag den 17 november. Mitt i november. Varmt välkommen hit på gudstjänst. Vi är ju mitt i en predikoserie som handlar om Filipperbrevet. P.O. hade kapitel 1 och 2. Och förra söndagen så predikade Simon om kapitel 3. Och är det så att du inte hade möjlighet att vara med vid något av de här tillfällena, så går det att lyssna på dem i efterhand. Alla de här predikningarna, de finns tillgängliga. Lyssna på internet. Om du har en podd-app, om man har iPhone till exempel, så tror jag den heter Podcaster. Där kan man gå in, så kan man söka på Guds kraft. Och så finns massor med predikningar där som man kan lyssna på. Så om du har missat några som handlar om just Filipperbrevet, så kan du lyssna på dem i efterhand för att få en liten, ja, få hela, med dig hela serien. Men bara för att ge dig en liten snabb debrief då, eller tillbakablick, så kan vi säga att Filippi är lite speciellt när vi talar om Filippi, den staden då i nuvarande Grekland som fick höra evangelium. Det var faktiskt den första staden som evangeliet kom just till Europa, som vi känner idag, dagens Europa. Och det kom dit därför att Paulus, han var stad på en missionsresa. Och de tänkte de skulle resa och göra saker för Gud, men blev hindrade av Jesu ande, står det. Men i en natt så drömde Paulus en dröm, och så såg han framför sig en makedonisk man. Och det här är ju då den delen av Europa som kallas för Makedonien. Och så sa han, kom över hit och hjälp oss. Och så reste de över till Filippi, omedelbart står det. Och sen fick de förmedla evangelium till européerna. Är vi inte glada för det? Att evangelium kom till oss här i Europa. Det här brevet skrivs under en fångenskap som Paulus var fängslad i Rom ungefär 10 år efter att han besökte Filippi. Och han skriver det här brevet till bland annat Lydia och hennes familj som han mötte där, och även fångvaktar. Ni vet ju att de hamnar i fängelse. Och sen så prisade de Gud mitt i natten, och så bröts alla bojor och fångvaktaren blev jätterädd. Men så blev han frälst som ett resultat av det här. Och församlingen i Filippi startade. Det som också är intressant med Filipperbrevet är att det är skrivet väldigt vänskapligt. Det är skrivet från Paulus till sina goda vänner i Filippi. Om man jämför en del andra brev så kan man läsa om Galaterbrevet till exempel. Och läser man det så uppmanar Paulus dem att verkligen omvända sig. Att om de inte gör det så kommer det gå illa för dem. Han är stenhård. Och i Korintherbrevet är det likadant. Men Filipperbrevet är skrivet i en liten annorlunda attityd, kan man säga. Och det som är viktigt tema, precis som Tommy sa här också i sitt vittnesbörd. Han predikade en stor del av predikan här redan. Så ni får höra den en gång till. Och då är det ju så att glädjen i Kristus är ett genomgående tema i Filipperbrevet. Den nämns inte mindre än 16 gånger faktiskt. Glädjen i Kristus. Och det är precis som temat eller rubriken för dagens predikan också är glädjen i vandringen. Så låt oss kasta oss in rakt in i ordet här nu då. Filipperbrevet kapitel 4. Är ni redo?
Ja.
Det är bra. Det står så här i vers 1. Filipperbrevet 4. Stå därför fasta i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Vi bara stannar till vid den här versen lite kort. Också två gånger i den här versen så ser ni att Paulus säger att de här troende, dyrbara människorna är älskade. Och det ordet för att vara älskad, det är samma ord i grundtexten som Gud talar till Jesus i Matteus 3:17 när han säger så här: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Det är samma ord i grundtexten för att vara älskad som Paulus skriver till Filipperna och också till dig och mig som hans folk. Det här är grunden för den tron vi har, att vi är älskade. När Gud talar så till Jesus, så är det långt innan han predikar alla sina kända predikningar och alla sina bra liknelser och innan han förmedlar liv och kraft och hopp till mänskligheten. Vet du att du och jag, vi är älskade, rättfärdiggjorda, accepterade, inte därför att vi är så duktiga, inte därför att vi är så heliga, inte därför att vi är så bra eller snygga, utan därför att Gud först har älskat oss. Och det är det här som är grunden för glädjen. När vi talar om glädje, ja, men nu ska jag försöka och liksom forcera fram lite glädje här nu, va? Om jag tar i ordentligt från tårna så jag spricker, då kanske glädjen kommer fram till slut. Det håller ju inte. Så om någon förkunnar för dig att du ska vara glad, så kan det bli en ny press. Ja, nu ska vi vara glada också. Ja, sa han idag på gudstjänsten. Nu måste jag vara glad. Ah! Det finns massor med orsaker att inte vara glad faktiskt. Men det finns också orsaker att vara glad. Glädje i vandringen, den bygger på att vi redan är älskade. Och så man skulle kunna säga det här ordet också, istället för att läsa stå fasta i Herren, mina älskade, så skulle man också kunna läsa så här: stå fasta i att ni är älskade av Herren. Stå fasta i att ni är älskade av Herren. Påminn er om detta när ni känner att det är annorlunda i känslorna. Jag är älskad av Herren. Nu misslyckades jag igen. Ja, men jag är älskad av Herren. Nu gjorde jag fel. Eller jag glömde en sak. Eller ni vet hur man är. Tack och lov så är ju inte frälsningen beroende av det. Den beror ju på att vi är älskade av Herren. Och det är väldigt uppmuntrande att veta att det är precis samma kärlek som Gud älskar oss med, som han uttryckte till sin älskade son. Nu ska vi gå igenom några punkter här nu som har med vandringen med Gud att göra och vandringen i glädjen. Och vi kommer gå igenom några verser i Filipperbrevet 4 och prata om glädje. Så vi börjar med den första punkten, är glädjen. Och, ja, det kommer en liten rubrik till där, Josef, som jag glömde säga. Men nästa sida så finns den översta punkten där, gläd dig. Så vi kommer tillbaks till den mest centrala delen i det här brevet då, som är just glädjen. Om vi läser i vers 4 så står det så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Glädje är ett val. Nej, det kan det väl inte vara. Jo, glädjen är ett val. Det beror på hur jag bestämmer mig för att tänka och vad jag bestämmer mig för att titta på och vad jag bestämmer mig för att fundera på. Vad jag fyller mig själv med. Glädjen är ett val. Det är någonting jag kan välja. Paulus, han skriver det här brevet, ska vi påminna oss om, när han sitter i fängelse. Och i fängelse så skriver han 16 gånger, var glada, säger han. Hörrni, var glada, säger en gång till, var glada nu då. Alltså, och ett romerskt fängelse, jag har inte läst på vad ett romerskt fängelse är för någonting exakt, men jag tror inte att det var som Kumla alltså. Det var inte 3 måltider om dagen. Det var inte internet på rummet. Det var inte permissioner. Och det var inte utbildning och en möjlighet till framtid och förändring och ett hopp. Fängelse under den här tiden, det var ett straff för att man hade gjort fel eller för att man ansågs hade gjort något fel. Det kunde förekomma prygling, Det kunde förekomma alla möjliga saker, för du var en brottsling. Våra svenska fängelser ska vi inte jämföra med de här fängelserna, tror jag. Paulus hade liksom ingen riktig sån anledning att vara glad när han skriver det här. Ibland kan du och jag uppleva våra liv som fängelser också. Vi ska inte jämföra det med ett romerskt fängelse, men ett liv kan kännas väldigt inrutat. Man håller på med det man gör. Man gör samma sak varje vecka, en viss rutin. Och så fortsätter och fortsätter. Ibland så kan man uppleva det som ett fängelse. Man kanske har omständigheter och saker i sitt liv som man upplever som fängelse. Vad säger Paulus? Gläd er. Och det fängelse som Paulus satt i, där fanns det inte just sådana omständigheter som gjorde att man kände sig jättemycket gladare. Kan man vara glad fastän det inte är perfekt? Det är upp till oss att varje dag välja att se på och ta inspiration av antingen dagsformens källa eller glädjens källa, som har sitt ursprung i att Jesus lever, att han har vunnit seger och att han älskar mig, att jag är på väg till himlen, att jag har blivit frälst. Glädjen är ett val. Ni vet när lärjungarna har blivit utsända i Lukas kapitel 10, och så blir de utsända och förkunnar, och de ber för sjuka och människor blir befriade, och så kommer de tillbaks till Jesus och så säger de: till och med de onda andarna lydde i ditt namn. Och de var jätteglada, och så säger Jesus: det är fantastiskt, jag såg Satan falla ner, sa han, men gläder över att era namn är skrivna i himlen. Så glädjen, du vet, den kan vara kortvarig, den glädjen vi lever i idag. Man kan vara jätteglad för att det är lördag kväll och är ledig. Sen kan vara jätteledsen för att det är söndag kväll och måste till jobbet imorgon. Eller hur? Så är det ju med livet. Glädjen, den kommer och den går. Så man ber också med sina barn. Lyckan kommer, lyckan går. Det kanske aldrig bättre än bönen med dina barn. Men så ber en del med sina barn i alla fall. Och så är faktiskt livet. Men glädjen i Herren består, det för att den är en evig glädje. Låt oss läsa vidare då. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Glädjens uttryck är vänlighet. Är man glad så blir man också vänlig. En ledsen människa har svårare att vara vänlig. Så vänlighetsuttrycket mot andra människor kommer ifrån våra hjärtan. Att vi visar tålamod och generositet när vi möter olika omständigheter. Det är en av andens frukter, är ju tålamod. Glädje består av en inre frid. En frid som Herren har gett dig och mig. Man kanske får frågan ibland: blir du aldrig upprörd? Jo, det händer givetvis. Att vara glad och vänlig betyder inte att böja sig under allting och vara mesig. Men glädjen är en inre frid. Den kommer från hjärtat. Och den uttrycker sig i vänlighet. Och glädjen och vänligheten, det är en attityd. Och den skiljer mellan sak och person. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det här när vi möter saker i våra liv. Att vi inte drar allt över en kam. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Okej, vi kastar oss in i punkt 2 här. På våran fina presentation. Bekymra dig inte. Här kommer en uppmaning till. Och vi läser vidare från vers 6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Precis som glädje är ett val, så är bekymmer också ett val. Bekymmer är inte en attack. Bekymmer, det är någonting som sker därför att jag möter någonting som skapar oro. Det är faktiskt någonting som pågår i min egen själ. Det är ett val. Jag kan bekymra mig, jag kan välja att bekymra mig eller jag kan välja att inte bekymra mig. Bekymmer är ett gensvar till problem som vi själva väljer. Bekymmer är inte ofrånkomliga. Men bekymmer kan också bli en vana. Att man hamnar i en viss omständighet, hör en viss sak eller ser en viss sak, så skapar det en fruktan, en oro och en rädsla. Hur ska det här gå? Och till slut så är man inne i en bana när man fortsätter att bekymra sig. För när man kommer i en viss situation så känner man igen det här. Och så hamnar man i ett bekymmer. Man tänker inte ens på det. För det, är liksom, det kan bli en vana i våra tankar. Bekymmer. Det finns alla anledningar att bekymra sig. Men det är ingen skillnad egentligen för dig eller för den som du sitter bredvid. För vi har olika saker vi står inför. Men bekymmer har alla, små eller stora. De går inte att komma undan, för vi lever i den här världen. Och precis när vi pratar om glädje, vi är stukade av hur den här världen tänker. Den här världen tänker att man måste åstadkomma någonting för att vara älskad. Och det kan skapa en oerhörd press på oss. Och när vi inte lyckas leva upp till den här pressen, så försvinner glädjen. Och så byts den ut i oro och bekymmer istället för trösta. Jag har sagt det här förut någon gång, tror jag, men jag kan säga det en gång till. Att bekymra sig för morgondagen, det är ungefär som att försöka lösa en ekvation genom att tugga tuggummi. Man gör ju någonting när man tuggar tuggummi, eller hur? Jag gör ju någonting, men åstadkommer det något? Det enda som händer är att man får kramp i käkarna efter en stund. Tuggummet blir stenhårt och smakar ingenting efter en stund heller. Man spottar ut, man tröttnar på det. Du kan inte förändra någonting genom ett bekymmer. Det går inte. Vi kan inte förändra någonting genom att tugga tuggummi. För bekymmer är inte konstruktivt. Vi behöver välja tacksamhet före frustration. Och låta Guds frid bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. I kärnbibeln så står det så här. Sluta göra er bekymmer, oroa er, vara splittrade och stressade. Vi kan med Guds hjälp stå emot frestelsen att oroa oss. Men också den att vara splittrade. Hur många gånger har vi inte gjort saker utan att våra själ har varit med oss? Man kan gå på bönemöten. Och så går man på bönemötet och så ens tankar någon annanstans. Och så går man hem. Och så har man inte varit med på bönemötet mer än kroppsligen. Splittrad eller ofokuserad. Bekymmer gör ju att man blir ofokuserad. I alla fall är det så i mitt liv. Om jag går någonstans och ska göra något och sen tänka på något annat samtidigt, så blir det inte så bra. För då funderar jag på något annat som jag bekymrar mig för istället. Sen står det också i kärnbibeln att göra er bekymmer, oroa er, vara splittrade och stressade. Man kan stressa upp sig för vad som helst. Oro och saker som kommer emot en kan skapa stress i ens själ. Den här världen är väldigt uppstressad. Man ska hinna med så mycket. Man ska finnas med överallt. Om man inte vet att man borde vara med överallt, så kommer de sociala medierna att påminna en ganska på en gång vad man borde ha varit och gjort och sagt. Man borde ha varit i Borås. Eller så borde man ha köpt en katt. Eller någonting annat som andra lägger ut på sociala medier att de gör. Och det är jättebra. Man får köpa katt och man får åka till Borås. Men det kan skapa en stress, allt som jag inte har gjort och borde ha gjort. När jag växte upp så fanns inte sociala medier. Det fanns en liten comfort zone hemma, ingen visste. Och jag visste inte vad alla andra gjorde heller, det var rätt skönt faktiskt. Vet ni vad? Man kan logga ur sociala medier. Det har jag gjort flera gånger. Och vet ni vad som hände då? Facebook kommer att skicka e-mail till dig och påminna dig om vad alla andra har gjort. Nu har Kalle gjort det här. Eller vad det nu är. Så blir man påminn om man tittar i sin mail i alla fall. Oro, ofokus och stress hör ihop. Men sen uppmanas vi också här att berätta våra behov för Gud. Bönen är ett tillfälle att be för det som faktiskt stör oss. Bön är tillbedjan för att Gud är den han är. Och när vi prisar honom och tackar honom för den han är, så kommer så sakteliga vi får hans syn på saker. Vi byts ut liksom. Ni vet den där gamla sången, alla ting runt omkring smälter bort som snö. När vi får våra ögon på Jesus får vi en liten annan vy. Många gånger kan bekymren vara stora och de kanske inte har försvunnit därför att man har prisat Gud en stund. Men man kan få en annan vy på dem. Man kan få en annan syn på dem i alla fall. Vi behöver lätta våra hjärtan och berätta för Herren, vad är det som tynger oss? Men bekymmer, det är inte en attack. Bekymmer är ett val. Det är någonting som kommer som ett alternativ. Punkt nummer 3. Tänk på rätt saker. Så står det i vers 8 så här. För övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Nu kommer vi till nästa område. Egentligen så pågår de här sakerna i själen hela tiden. Men mina tankar, där finns en strid. Striden finns i tankarna, brukar man säga. Och här är en uppmaning till oss att tänka på rätt saker. Vad jag tänker på är också ett val. Vad jag väljer att tänka på. Det som kommer som ett alternativ som jag kan välja eller inte välja. Vi tror att vi är slavar under våra tankar och inte kan kontrollera dem. Men Bibeln säger till exempel i Ordspråksboken 16:32 att det är bättre att styra sitt sinne än att inta en stad. Det står också i 25:28. Som en nedbruten stad utan murar är det en man som inte kan styra sitt sinne. Vi behöver vinna seger i vår själ. Vi behöver låta vår själ bli informerad om vad som redan finns i våra hjärtan. Så det som finns i våra hjärtan får förvandla våra själar. Jesus är med oss. Ingenting är omöjligt. Och att Gud har full kontroll. Att vi är älskade och accepterade så som vi redan är. Att tankar om misslyckande och skuld kan avslöjas i ljuset av vad Herren har gjort för oss. Några hjälpmedel för att förnya sina tankar. Är ni redo? Fyll dig med rätt information. Våra tankar är ett resultat av vad vi fyllt oss med. Det vi läser, det vi tittar på, det vi hör, det vi tror på, det vi låter påverka oss. Faktum är det att vi styr mer av våra liv än vad vi själva tänker på. Om jag fyller ett glas med vatten så blir det fullt med vatten. Ta tid i Guds närhet. Det är alltid en strid på det här. Sen är det så här som jag har märkt en sak för många av oss. Att om vi har haft en period när vi kommer till Herren, kanske varje dag, ber, söker Gud, prisa honom. Så kan det komma en period när vi inte gör det. För det är lite olika tider och stunder i livet. Och då kan det bli så att vi får en massa fördömelse och skuldkänslor för att vi inte har gjort det. Men då måste vi komma ihåg det, att precis på samma sätt som att Gud säger till Jesus att han är min älskade son, så har han kallat dig för sin älskade också. Om vi nu jämför oss själva som Guds barn. Om du tänker dig dina barn, antingen om de är vuxna nu eller om de är små. Eller om du inte har några barn så kan du tänka dig ändå hur det fungerar. Du kanske har varit barn också. Om du kommer till din far eller till din mor som barn och du inte har träffat dem på en vecka. Inte springer in och ber om förlåtelse 10 gånger. Förlåt för att jag inte har träffat dig på en vecka. Eller? Gör man ju inte. Funkar inte sån relation mellan en far och en son eller en dotter eller en mor, så funkar inte Guds relationen heller, utan vi kommer till Gud därför att han är vår far och för att han älskar oss. Och när vi kommer dit så är vi välkomna. Kom hit sen. Kom till mig alla ni som arbetar betungade. Kom, gång på gång. Och när vi tar tid med Herren så får vi en vy som han har. Ta tid i Guds närhet. Ett annat hjälpmedel som kan hjälpa oss i våra tankar, det är att umgås med människor vars liv är präglade av andens frukter. Man blir ju likt om man umgås med. Så är det ju. Men det betyder ju inte att man inte kan umgås med människor. Det är inte det det betyder. Det bara betyder att man behöver tänka på att man faktiskt tar efter människor oavsett om man tänker på det eller inte. Man kan bli inspirerad av människors bra saker och så kan man ta dem till sig. Så bli inspirerad av människor som har andens frukter fungerande i sitt liv. Både i attityd och handling. Och en punkt till. Lev mitt i Guds församling. Den här världen påverkar oss på många olika sätt. Vi behöver församlingen. Vi behöver tron. Vi behöver gemenskapen. Vi behöver komma tillsammans och prisa Gud. Vi behöver ordet. För att våra tankar och våra liv ska få liksom den bränsle vi behöver. Vi brukar likna Guds ord som mat. Och anden som vattnet. Och ni vet ju att vi behöver ju mat och vatten i våra fysiska kroppar. På samma sätt så behöver våra hjärtan andens liv. Och våra hjärtan behöver mat för att växa till och orka med styrka. Styrkan ifrån Herren. Så kom på mötena. Det kan också bli en utmaning för många av oss. Om man inte haft möjlighet att gå på möten på 3 veckor. För så är det ju ibland. För livet rullar på och man har andra saker för sig. Och för en del kan det också bli en jobbig grej. Nu går jag på möte och alla undrar var jag var någonstans. Strunta i det. Kom på mötet i alla fall och prisa Gud. Och låt Guds ord fylla dig. Det är ingen gärningslärare heller nämligen. Måste jag gå på möte här. Sen kan man behöva sparka sig själv ändan så man kommer iväg på mötet. Det är en annan sak. Man förstår vad som är ens bästa att fylla sig med rätt saker. Romarbrevet 12:2. Det kan vi inte hoppa över när vi pratar om tankarna, hörni. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Nu ska vi läsa i kärnbibeln här. Så står det så här. Anpassa er inte efter den här tidsålderns anda. Låt er istället bli helt förvandlade genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Grundtextens ord för förvandling här. Det är samma ord som beskriver Jesus på förklaringsberget. Det står att han blir förvandlad i deras åsyn av Guds närvaro. Tänk att få sitt sinne så förvandlat. Va? Då tänk vad skönt. Tyst det skulle bli. Det är också samma ord som beskriver vad som händer med en larv. Som förpuppas och blir en fjäril. Det är en ganska ordentlig förvandling. Amen. Hur förvandlar vi våra sinnen? Att vi inte anpassar oss efter den här tidsålderns anda. Utan förvandlar våra tankar så att det kan avgöra oss vara som är Guds vilja. Det som är gott och det som behagar honom. Amen. Kom ihåg här nu, allt det som vi pratar om glädje, bekymmer och tankar, det bygger på en position som jag redan har. Det är inte en pålaga för att jag ska leva upp till någonting nytt, utan det här är en glädje som jag faktiskt har i Kristus. Nu kommer vi till nästa punkt som är var förnöjsam. Så ska vi läsa några verser till här i Filipperbrevet 4. Jag säger inte att jag saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vad betyder det att jag förmår allt i honom som ger mig kraft? Betyder det att om någon sätter en gitarr i min hand så har jag aldrig spelat gitarr i hela mitt liv, så allt förmår jag honom och så kan jag spela gitarr? Nej, det är inte det det betyder. Det handlar om någonting annat. Om vi läser sammanhanget så handlar det om, oavsett om jag har allt vad jag behöver eller om jag inte har allt vad jag behöver, om allting är perfekt eller inte, så förmår jag allt i honom som ger mig kraft. Att det är där som finns en förmåga. Att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Den här världen är uppbyggd på stress. Och vi pratade om det alldeles nyss också. Vi dömer oss själva och vi bedömer oss från vad vi har eller vad vi inte har. Och vi jämför oss själva med vad vi har och vad vi inte har, som skapar stress i våra liv. Vi nämnde om de sociala medierna alldeles nyss. Jag tänkte på en sak. För någon vecka sedan så var vi och lyssnade på Watoto i Kulturhuset. Och de barnen stod och sjöng där. Och de hade haft en ganska svår bakgrund, många av dem. De växte upp utan föräldrar. Deras föräldrar kanske hade dött i HIV. Och de hamnade på ett barnhem, blev omhändertagna där. Det var också intervjuer med dem hur de hade fått en framtidstro. Och det var även flera mammor som blev intervjuade. Och de här mammorna, de hade haft många svåra situationer. Deras män kanske hade lämnat dem ensamma att ta hand om barnen själva. Och de var fattiga, men de hade fått hjälp. Och det som var genomgående för de här personerna, det är att de var glada. Det var väldigt mycket glädje och mycket tacksamhet. Och jag tänkte på det när jag hörde de här berättelserna, att det är klart att de har all anledning i världen att vara besvikna. De har all anledning i världen att vara förbittrade på de som har svikit dem. Och det kanske de är också i sina mörkaste stunder. Men de valde att visa tacksamhet. Ibland så ställs vi inför ett val när det gäller förnöjsamhet och tacksamhet. Det är att vi kan välja att se på det som vi faktiskt kan vara tacksamma för. Eller vi kan välja att se på det som vi inte har. Det som inte fungerar. Det som vi inte har fått bönesvar för. Sjukdomen som inte fått blivit helad ifrån än. Min moster som inte har blivit frälst än. Det som jag har gått igenom i livet som har påverkat mig och gjort mig så ont. Och som påminner mig varenda dag. Och som kanske till och med blivit hinder i min gudsrelation. Kanske är det någonting där som gör att jag har svårt att släppa och gå vidare. Och det finns läkedom hos Herren för det. En läkedom i våra hjärtan och våra själar. Och det finns ingen skuld på det. För vi lever i den här världen. Vi kan inte säga annat än att vi påverkas av den här världens sätt att tänka. Och det som sker. För vi lever i en fallen värld. Och den fallna världen är full av synd. Och i synden finns det svek. I synden finns det sår. Och i synden så finns det död. Men Jesus har kommit för att ge oss liv. Och hans liv kan fylla oss. Och vi kan bli helade i våra själar. Så vi får kraft att gå vidare. En del av oss kämpar med stora saker. Grejer som kanske har påverkat våra liv på ett sånt sätt. Att det tar 10, 15, 20 år för oss att komma vidare. En del av oss kämpar med små saker. Det spelar egentligen ingen roll vilket område vi står inför. Så finns Guds nåd där. Och Guds kärlek till läkedom för våra själar. Och jag tror att idag är en sån dag när Gud vill komma med läkedom till våra själar. Där han vill upprätta din själ. Och jag tror att det här också är en sån dag att när Herren vill fortsätta att befria oss från de bojor som vill hålla oss tillbaka. Det är också en sån dag, tror jag, när Gud kommer att hjälpa oss att faktiskt se på det som vi kan vara tacksamma för. För det finns massor med saker att vara tacksam för. Väldigt mycket beror på vad jag ser på. Man kan gå en vårdag ute i skogen och det är fullt med fågelkvitter och det är grönska och det är vackert. Och där kan man gå och vara jättenere och oroa sig och bekymra sig för allt möjligt som har skett i ens liv. Man ser inte ens det vackra för man är så fokuserad på allt det hårda och svåra. Men Gud kommer med läkedom till oss så att vi kan gå vidare. Han påminner oss om att han älskar oss som vi är. Och han vill upprätta sin relation med oss. Och sen vill han också lära oss att leva i den tacksamheten. Att se på det som vi kan vara tacksamma för. Det som faktiskt är någonting som vi behöver påminna oss om, det är att vi är älskade. Säg, jag är älskad. Du är accepterad. Säg, jag är accepterad. Du har ett syfte. Säg, jag har ett syfte. Och sist men inte minst, du är på väg mot en fantastisk framtid. Säg, jag är på väg mot en fantastisk framtid. Alltså de här sakerna kan vara bra att säga även om inte det känns så. Det kan förändra en sätt att tänka faktiskt. Jag vet, jag kan inte ändra på det som var. Det går inte att ändra på det. Men jag kan gå vidare. Jag kan inte förändra det som faktiskt var det som gjorde mig illa. Men jag kan gå vidare. För det är ingen människa på denna jord som tackar mig för att jag höll fast vid det som faktiskt gjorde mig illa. Det är bara jag själv som får lida för det. Kan påminna om vad Herren faktiskt har gjort för mig. Man kan inte jämföra sig med andra. Det kan man inte göra. Om vi går tillbaka till den här Watoto-kören. Man kan inte jämföra sig med dem. Men man kan bli inspirerad av dem. Och jag blev inspirerad av dem. Wow, de är jätteglada. Och de har faktiskt, ja, jättemånga anledningar att vara jätteglad jag också. Motsatsen till den här förnöjsamheten, det kan vara frustration till exempel. Har du upplevt frustration någon gång? Man känner sig frustrerad över det som inte riktigt fungerar eller som inte... Och så blir man arg. Har du varit arg någon gång? Det har hänt. Frustration och vrede. Och det är väldigt svårt att känna glädje då också, kan jag säga. Och det är väldigt svårt att känna tacksamhet. Men då kan vi tacka. Vi kan tacka Jesus för frälsningen. Vi kan tacka honom för att han älskar oss. Att han har fyllt oss med sig själv. Sista punkten. Lev generöst. Vi läser vers 10 först. Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Guds ord är som ett frö som sås i våra hjärtan. Och det ligger där och gror. Och det kan få växa och bära frukt. Att leva generöst, det är att givande och glädje hör ihop. Givandets glädje. Det Paulus skriver till Filipperna, att jag är så glad att ni till slut börjar tänka på andra än er själva. För självupptagenheten, den gör också att den stjäl glädjen för oss. Att vi tänker på oss själva, våra tillkortakommanden och behov. Istället för att se andras, att sträcka sig ut till andra, att låta er omtanke om mig blomma upp. Fröet som Guds ord, Guds kärlek finns redan i mitt hjärta. Men att låta det blomma upp, det är mitt val alltså. Jag kan välja att låta det blomma upp. Sen skriver han då att för min skull då, att ni lät det blomma upp för min skull. Okej då, jag kan vara fattig och jag kan vara rik. Jag förmår alltid honom se mig kraft, säger han. Men jag gläder mig över i alla fall. Och sen säger han vidare då i vers 17 så här. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåvan ni ger. Jag har fått allt, och det är överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan, en ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ger allt vad ni behöver. Det är sånt där favoritbibelord när man ska ta upp offer. Kristus Jesus ger allt vad ni behöver. Amen. Kristus Jesus, han ska ge allt vad ni behöver ska ni få. Men läser man hela sammanhanget så ser man att det handlar om ett hjärta. Det handlar faktiskt om att inte tänka på sig själv bara. Utan tänka på andra. Ja, jag har det tufft nu, sa du. Ja, men det har man ju ibland. Finns det någon annan som har det värre än mig? Ja, han. Jag kanske kan ge han en liten stund av uppmärksamhet. Eller någonting som han behöver. Och då blir givandet också en glädje tillbaks till mitt eget liv. Jag får bli använd av Herren och vara hans förlängda hand till andra människor. Det är Guds natur som kommer till uttryck då man generöst förmedlar det som andra behöver. Och sen en viktig sak. Det är en andlig mognad att vara osjälvisk och låta Guds kärlek flöda igenom mig. Det tillhör den andliga mognaden att inte se på sig själv och sina egna behov först, utan tänka på andras. Men sen är också en princip om sådd och skörd, där generositet lönar sig och kan generera möjligheten dels att hjälpa andra, men också att hjälpa sig själv att befrias ur sin självupptagenhet. Så givandet fyller så många bra funktioner. Dels fyller du andras behov och gör dem glada. Så blir jag glad för att de är glada. Och sen blir jag glad för att jag slutar bara tänka på mig själv. Och sen blir jag glad för, sen blir en skörd tillbaka i mitt liv. För det säger ju Bibeln. Och då kan jag ge igen. Inte ge igen, men jag kan ge igen. Eller hur? Det tillhör den andliga mognaden att leva generöst. Varför har vi två öron och bara en mun? Vi borde lyssna dubbelt så mycket och prata hälften så mycket. Lyssna och hör. Vad behöver de här människorna? Man behöver inte lyssna på allt som en människa säger. Det är inte det, tror jag. Men man kan vara uppmärksam och vara en god lyssnare. Men kom ihåg att hela den här fantastiska budskapet om glädje som vi får höra idag, den bygger på första ordet i vers 1. Att vi är älskade i honom. Och den kärleken som han har älskat oss med, den lär oss att vara glada. Den lär oss att inte bekymra oss. Den lär oss att tänka på rätt saker. Den lär oss att vara förnöjsamma och tacksamma. Och den lär oss att leva generöst. Men det börjar med att Gud först har älskat oss och fyllt oss med sin kärlek. Amen. Låt oss stå upp tillsammans. Så kan väl lovsångarna komma fram här. Så ska vi prisa Herren lite grann och be för några saker också idag. Tack Jesus. Vi prisar ditt härliga namn. Prisa ditt underbara namn. Tacka dig Jesus Kristus. Halleluja. Tack att du har älskat oss först. Tack att det är du som har frälst oss. Det är du som har fyllt oss med din egen ande. Det är du som har fyllt oss med ditt liv, Herre. I Jesu namn. Vi bara tackar dig Gud. Vi bara prisar dig Gud. Och vi vill komma till dig Herre den här stunden. Sådana som vi är, som du har skapat oss. Vi kommer med frimodighet i våra hjärtan.